Tack Per. Hej och välkomna tillbaka till oss på Placera TV. Det är onsdag precis innan en långhelg, åtminstone långhelg för mig. Är det långhelg för dig, Mattias Eriksson?
Delvis.
Delvis? Okej.
Okay. Vi får konstigt svar.
Ja, antingen så är det långhelg.
Lördag hela veckan.
Ja, precis. Så här ska vi göra idag. Vi fortsätter att utveckla våra program här på Placera TV för att göra det enklare för er att veta vad vi ska prata om och hitta vad ni är intresserade av. Det här är ett nytt programkoncept kan man nästan kalla det. Aktietema kommer det heta, och vi kommer fokusera på ett område, ett ämne, kanske en sektor, en region eller något sånt där.
Mer fokuserat, mer djuplodande.
Precis, och då tänkte jag att det är bra att ha dig första gången vi testar det här.
Jag är gärna försökskanin. Kul.
Ja, precis. Går det åt helskotta så vet vi det.
Liksom. Ja, det gör inte så mycket.
Du, vad är dagens aktietema, Mattias?
Produktutvecklare.
Produktutvecklare. Varför är det ett så intressant och viktigt område?
Ja, men det kanske är det viktigaste som finns, skulle jag säga. Om man ska bygga ett framgångsrikt bolag, då ska man vara duktig på produktutveckling. Den främsta drivkraften för organisk tillväxt. Ett bra skäl att höja priserna. Det är svårt att höja priserna i dagens låginflationssamhälle. De bolag som är duktiga på det här, höja priserna, gör det ofta...
Nu kommer Lars förbi här, vi får låta dem prata klart här bara.
De gör det ofta, de lyckas höja priserna för att de utvecklar nya produkter. Och då kan man höja priserna och motivera det med att man har fått... nya egenskaper, och Atlas Copco kan berätta för kunderna att ni kommer öka er produktivitet och tjäna pengar på det här och så vidare. Och dessutom högre volymer, så högre pris, högre volymer ger högre organisk tillväxt. Och sen bygger det varumärke.
Ja.
Man kan säga att man är innovativ, man är teknologiskt ledande och så vidare. Det kommer nya grejer hela tiden som attraherar kunderna. Dessutom är det ju viktigt att man gör det här till en lägre kostnad, ökar produktiviteten och effektiviteten i produktionen.
Okay.
Så, och de här bolagen, kan jag tillägga, de som vi ska prata om idag, de är ju väldigt, väldigt duktiga på produktutveckling, lägger mycket resurser på det. Men de är ju väldigt bra på i princip allt annat också. De har en fantastisk kultur i sina bolag. Som sagt, de kan höja priserna, vilket är inte så himla enkelt. De fokuserar mycket på produktionsstrukturen och få den optimal. Och de här bolagen är några av Sveriges mest framgångsrika bolag. Och det kan förklaras till stor del av att de är duktiga på just produktutveckling.
För spontant när man hör produktutvecklare, då tänker man liksom på techbolag, forskningsbolag, läkemedelsbolag. Och det är inte den typen av bolag vi ska titta på nu?
Nej, utan det är ju absolut inte tråkiga bolag. Absolut inte lika spännande som forskningsbolag heller, som är lite väl spännande. Utan det här är mer åt industrihållet.
Innan vi går in på dem, så det finns en annan känd produktutvecklare, och det är Lekta som kommer i rapport idag.
Just det.
Hann du titta på den?
Lite snabbt.
Ja. Så det är bra ut. Aktien var upp 15% för en stund sen, såg jag.
Var det så pass?
Ja, jag såg det precis innan.
Men det är mycket för att aktien har gått väldigt svagt inför rapporten, utan några som helst nyheter egentligen.
Ja.
Och nu levererar de enligt plan, skulle jag säga.
Ja.
Så det blir en lättnads...
Orderingången var väl upp 8% starkt kvartal. 8% är där de bör ligga.
Ja, med tanke sales på 12.
Ja.
6 stycken unity sålda. Ja. Okej.
Okay. Marginalen tickade upp lite grann om man tittar rullande 12 månader, vilket jag tycker man måste göra med ett sånt här bolag. Helt okej rapport. Och så blir det kanske lite lättnadsrally då på kursen. Bra, då stryker vi den och så går vi vidare och tittar. Och vi har ju massa grafer, och du får liksom helt enkelt förklara. Här är för övrigt bolagen som kommer vara med på alla grafer. Det är Assa Abloy, Atlas Copco, Electrolux, Essity, Husqvarna, Swedish Match och Thule.
Ja, och då kan man ju säga så här inledningsvis att de här bolagen och aktierna kan man ju äga för evigt, skulle jag säga. Okay. Här är genuint bra bolag, några av Sveriges bästa bolag. Ja. Sen är de är för få, för det blir ju ingen portfölj av det här.
Nej.
Men det är ju en bra grundplåt att börja med. Så kan man komplettera med andra typer av.
Och det här visar då produktutveckling i förhållande till, i relation till omsättningen. Och då ligger de på 3-4%, Thule ligger lite högre.
6.
Och som sagt, långt ifrån det vi pratade om tidigare, de här forskningsbolagen och läkemedelsbolagen som kan ligga upp mot 18-20%.
Ja, det är en helt annan typ av verksamhet. Utan här handlar det ju mycket om att förfina de produkter man har och sen framförallt i Thules fall och även i de andras fall att utveckla nya produktgrupper som man expanderar
och behåller konkurrenskraften.
Ja. Ja. Oh, ja, det, i, för alla de här så måste man ju hela tiden springa fort för, att, för att klara sig konkurrensen.
Vi kan titta lite grann på hur lönsamhet, vi börjar med bruttomarginalen. Varför är den här viktig att titta på i just det här avseendet?
Ja, men en hög bruttomarginal visar ju vilket moat man har som Warren Buffett skulle uttrycka. Vilken vallgrav, alltså hur benägen kunden är att köpa just den här produkten.
Ja.
Och produktutveckling är ett bra sätt att bygga varumärke på. Som Thule har gjort på ett väldigt bra sätt. Swedish Match har ju prisokänsliga kunder.
Just det, det har de.
Du vill ha det snus, ja, så enkelt är det.
Absolut.
Kan betala för det när man höjer skatten. Då passar Swedish Match på att höja priset lite till då.
Just det.
Och har en väldigt god
är de här, sänger de här mer då? Jämfört med ett bolag som Match? Eller är de här hyggligt jämna också?
Men jag tror att
i en normal konjunkturcykel. Så
att man tror att alla de här ligger på, de här, på den här nivån ungefär. Det är klart att konjunkturen spelar roll. Men det här är ju bra bolag. Och det visar sig i en hög bruttomarginal. Ligger man på 40% eller mer som en del av de här gör. Fyra utav sju här. Så är det en väldigt bra nivå.
Okay. Rörelsemarginalen, vi rör oss lite längre ner i resultaträkningen. Här är Match fortfarande väldigt, väldigt högt. Thule, Copco här, bra.
Ja.
Lite lägre här. Husqvarna till exempel. Nu kommer
det här är 2018 produkter. Års siffror, jag har försökt justera och så vidare.
För Husqvarna är intressant, för nu kommer ju de med gräsklippare som ska gå så himla bra.
Fyrhjulsdrivna?
Ja.
Ja, men de är världsledande på robotgräsklippare. Ja. Har varit där i många år. Och de hade lite svagare 2018.
Just det, vädermässigt inte minst.
Ja, om man säger så. Så det motsvarar inte de förväntningar som bolaget och marknaden hade. Men det ser väldigt ljust ut för 19 skulle jag säga.
Okay.
Dels de nya produkter, bland annat den här fyrhjulsdrivna varianten. Och sen gör man en satsning i USA. Och det är där de stora gräsmattorna finns. Det är den stora gräsklipparmarknaden. Och där har det varit ganska lugnt. Ja. Man har ju mexikaner, kanske inte fördomsfullt, som hjälper till och klipper gräsmattorna. Och sen blir de mur där och kommer inte de in. Måste man ha en robotgräsklippare istället? Men nu gör man i alla fall en satsning och försöker få fart på försäljningen av robotgräsklippare i USA. Så får vi se hur det går.
Okay.
Men de räknar ju med att försäljningen av robotgräsklippare överlag ska öka med mer än 20%.
Ja, det är fantastiskt.
Och marginalen ska öka då. Det är ju delvis för att man lägger ner Consumer Brands som har gått väldigt svagt.
Just det.
Drar ner den försäljningen kraftigt.
Många gillar den.
Det är förlustbringande så det kommer ju hjälpa till koncernmarginalen.
Många som gillar Husqvarna.
Där man kan säga
lite lägre
Electrolux, men de har ju ändå lyckats enormt bra de senaste åren med att höja priserna faktiskt, bygga varumärke, lagt mycket på marknadsföring och ska ju då, även när man lyfter ut den professionella delen här nu snart, ligga på 6% rörelsemarginal. Och det var ju nästan orimligt för inte så länge sedan.
Ja, men det blir gemensamt för de här tycker jag, när man tittar på dem, det är ju att de har ju väldigt starka varumärken. Även internationellt väldigt starka varumärken. Om man tittar på den här produktutvecklingen som givetvis blir jätteviktig för att bevara det här starka varumärket. Tror de kommer tvingas höja sina här produktutvecklingskostnader hela tiden? Att de hela tiden måste jaga i kapp? Eller har de så starka marknader att de har liksom tillräckligt bra koll på det där?
Det där är ju svårt att säga. Det är också svårt att veta exakt hur effektiv produktutvecklingen är. Det kan ju vara faktiskt, man kan ju få ut fler bra produkter genom att lägga 2% istället för 4. Det är ju det är inte så enkelt, om man bara lägger mycket pengar så får man ut bra produkter. Men Thule exempelvis, de lägger ju 6%, vilket är relativt mycket.
Ja.
Sen har ju de mer än hälften av sin försäljning kommer från produkter som är 3 år eller yngre. Och det är väldigt högt.
Ja.
Så de produkterna 3 år gamla eller yngre. Så relativt nya produkter som står för majoriteten av försäljningen.
Okay.
Assa Abloy har ju mål att ligga på 25%, de ligger på 27%. Dometic som har en vd som kommer från Assa Abloy tog över det målet igår på kapitalmarknadsdagen. Mm. Som ska också ligga på 25%, ligger betydligt under nu.
Ja.
Så det är ju beundransvärt att kunna ligga på 25, men Ture ligger på 52 till och med. Och dels utvecklar de då förfinar takboxarna, cykelstället.
De breddar produktutbudet hela tiden, känns som.
Så de har ju börjat med barnvagnar, resväskor.
Ja.
Vi får se vad det bolaget är om.
Finns det risk att det blir för mycket? Att det liksom de utarmar varumärket på något sätt, om det blir för många?
Så länge de gör det bra, ja, tror jag.
Ja, det är det som
så
är.
Länge de har, de måste ha kvalitet,
mm,
så att de kunna bli besvikna och sen finnas på rätt ställen. Och det lyckas de med hittills. De gör det ju otroligt bra, ja, och verkar ha en oerhört stark kultur i bolaget.
Ska vi titta på ett par grafer till då? Det här är investerat kapital i procent av omsättningen.
Ja, nu vill jag ha det i procent. Det är ju kapitalomsättningshastighet som man, ja, brukar vända på. Nu väntar för att få alla grafer i procent.
Ja.
Så Electrolux är väldigt duktiga. De får ut mycket försäljning av varje investering.
Man vill ha så låg siffra som möjligt här, va?
Ja, mm, och så hög kapitalomsättningshastighet som är då, ja, det inverterade måttet. Thule kan bli bättre, Ester kan bli bättre, Assa Abloy kan bli bättre.
Nej, det är hög.
Ja, så de kan bli bättre på att få ut försäljning på där de investerar.
Ja.
Men Electrolux gör ju det här väldigt bra.
Mm.
Och gjort det i stort, man har alltid klagat på marginalen. Men de har alltid haft hög avkastning på kapitalet. Just för att de snurrar kapitalet väldigt bra.
Okay.
Och det har vi en graf på också här då.
Här har vi avkastning på, ja, investerat kapital.
Och nu blir ju grafen lite missvisande genom att Swedish Match ligger så himla högt.
Ja,
då.
Den drar iväg här.
De har ju negativt i kapital på koncernnivå, okay, ja, vilket man kan ha, inte på moderbolaget, men på koncernnivå. Så den blir väldigt hög. Men så ligger ju alla de här bolagen ligger hyggligt till i alla fall.
10 plus, 10, ja, 20, 30
och Electrolux ligger på 20 ungefär, vilket är bra. Så det är ju en genuint bra verksamhet. Assa borde ligga lite högre. Anledningen till att de inte gör det är att de hela tiden gör förvärv.
Ja.
Och jag tycker ju där är lite... Ja, det är mycket fokus på förvärven, att det är så fantastiskt. De är fantastiskt duktiga på det.
De kanske förvärvar för mycket, tycker du, eller?
Jag tror att den låga avkastningen på investerat kapital beror på att de köper förvärven för dyrt.
Okay.
Det kan finnas en god anledning att konsolidera branschen, det verkar det finnas.
Ja.
Många mindre spelare och Assa Abloy som är störst är ju ändå relativt liten. Och kan bli betydligt större. Så det är nog då bra skäl att göra förvärv och konsolidera marknaden. Men de gör sannolikt förvärven för dyrt. Så det investerade kapitalet ökar mer än vad man får upp vinsten.
Okay.
Och det speglas i att avkastning på investerade kapital ligger still eller till och med går ner lite grann.
Ja. Vi tar och tittar lite grann på värderingen också. Eller, vi börjar med den här faktiskt. Det här är kursutvecklingen sedan årsskiftet på de här. Och det är ju som många andra aktier. Det har gått fantastiskt bra. Thule inte minst, men 20-30% på många av de här bolagen.
Ja.
Men det blir intressantare om man tittar på ett års utveckling. Det är lätt att glömma bort att den här enorma uppgången vi har haft i år.
Ja, det ser väldigt bra ut.
På ett år så är det inte fullt lika bra. Vi hade ju den här svackan under hösten och så vidare. Så
ja.
Man blir lite fartblind när man ser de här stora uppgångarna i många aktier under 2019. Och glömmer att förra året var ganska tufft för många.
Och Essity gick svagt efter uppdelningen och sen har kommit igen.
Kommit igen ordentligt bra. Och klart
och ligger helt rätt nu.
Husqvarna hade, som du sa, ett svårt år 2018. Ja. Nu är det lite grann upp till bevis. Ja. Hoppas att de får ett bra väder.
Aktien har gått bra i år.
Tur. Jag hade nästan trott skulle gått lite bättre.
Ja.
Ja.
Det är match har varit mycket synrelaterat.
Just det. Exakt. Men här finns ju lite potential i många av de här aktierna. Husqvarna inte minst kanske. Om de får
Husqvarna gillar
det. Ja, många gör det nu.
2019 bör bli ett bra år. Ja. I och med att de har tagit besluten för att stänga ner Consumer Brands. Och bör kunna realisera det på ett framgångsrikt sätt i år. Och man har satsningen i USA på robotgräsklippare.
Så får man hoppas på vädret för deras.
Ja, det måste de ha lite flytt med. Det var ju väldigt speciellt förra året.
Verkligen.
Det kan ju bli kul om det blir lika bra sommar i år. För det är lika torr för vår del.
Jaha, ja, absolut. Sen har vi lite värdering. Det här är P-talet 2019. Det här är hämtat från Infront, tror jag.
Ja.
Det är ju inte låga värderingar, men det händer ingenting som...
Alla de här bolagen, Electrolux är inte så jättedyrt i ett sammanhang. Men jag tycker även Electrolux och resterande aktier här är ju väldigt högt värderade. Det är det som är problemet. Ja. Det här är ju bolag man kan äga för evigt, som sagt. Ja. Jättebra bolag.
Starka varumärken som vi nämnde.
Ja, hög avkastning på kapitalet. Ja. Som prisledare.
Mm.
Och så vidare och så vidare. Så det finns ju egentligen inte mycket ont att säga om de här bolagen. Men det är just värderingen som är ett problem.
Ja.
Skulle det komma en större sättning, jag kollade nu igår.
Ja.
Då har ju Stockholmsbörsen är ner 5% sen toppen.
Mm.
Och då gick man, första tertialet gick man upp 25%.
Just det, exakt.
Så den här nedgången hittills är ju väldigt blygsam.
Den är väldigt blygsam.
Men skulle vi se en större sättning, då är det de här bolagen man ska plocka upp.
Det här är bra liksom, kvalitetsbolag som är... jag tog upp den här också, där är vi EBITDA. Och det är väl samma vi ser där, Electrolux lite lägre. Jag tog avslutningsvis med även den här för att visa på skuldsättningen mot värderingen också. Och det är ju ingenting som... sticker ut här, eller hur?
Nej. Det är S&T vill ju göra förvärv. Men får nog vänta med det till slutet av året eller kanske.
Okay. Det går så bra för dem hur då? De behöver inte. Eller hur?
Ja, men de ska nog
göra de köpa det.
Ja, det är inom Medical Solutions, så de köpte ju BSN för inte så länge sedan. Så det är ett rätt stort förvärv. Och där finns det mer att göra och bredda sig där.
Okay.
Så det är spännande. Så det finns mycket att göra inom S&T. Jag skulle säga att de är ju duktiga också på att strukturera om. Och nu har de inte lagt till så mycket verksamheter, men det kommer de göra. Men också att dra ner och stänga ner faktiskt. Mm. Vilket är lite underskattat kan jag tycka.
Okay.
Att få rätt struktur på bolaget.
Ja.
Det kanske vi kan prata om i något annat
program. Det är ett jätteintressant tema. Då får vi prata om Dometic igen, för de har väl en del att göra på den sidan, eller hur?
Väldigt mycket.
Ja. Borde kanske konstigt att inte hänt mer.
Ja, det är faktiskt jättekonstigt. Ja. Jag såg ditt program i måndags.
Ja, det är liksom
haft samma mål nu som 2003 var det.
Ja, och där liksom en fabrik har konsoliderat. Ja,
märkligt.
Men det är en bra idé på ett aktietema för övrigt.
Dometic har ju dålig kapitalomsättningskapacitet. Där finns det mycket att göra på produktionssidan.
Men som sagt, Juan kommer ju härifrån.
Ja.
Så att här kan du ju... det är det man tror att han kommer... Det är väl därför man gillar honom så mycket. För att han var terrier på Assa Abloy.
Ja.
Och nu ska han göra samma grej på Dometic.
Verkligen. Ja. Verkligen.
Du, vad kul det var det här. Vad är slutsatsen då? Du har ju sagt det. Det är väl, det här är en perfekt korg att äga.
Ja, men, exakt. Ja. De här bolagen kan man äga för evigt. Och sen är det för få för att liksom bygga en bra portfölj. Men man kan komplettera med andra bolag. Har de här bolagen
och lite blandade branscher också. Så att det är inte bara...
Mycket konjunkturkänsligt, men... Det kan vi komplettera med annat.
Kul.
Men det är bra att ha en bra bas av genuint bra, välskötta bolag.
Du, vad spännande. Men jag är lite sugen på det där med, du sa, nästa aktietema. Det här med,
ja, men det finns ju en del.
Finns ju en del.
Teman där. Man kan bygga vidare.
Vad roligt. Vad ska jag göra i helgen? När du har nästan en lång helg.
Tennis, hoppas jag.
Okej.
Okay. Hoppas det blir uppehåll så man kan spela lite grustennis.
Ja, vad härligt att spela grus. Det var många år sedan jag gjorde
och
det.
Och kolla på franska också. På Eurosport.
Ja, nej, men det låter härligt.
Själv
då? Nej, jag åker till Skåne förstås.
Ja.
Det gör jag alltid när jag
leder. Bara Skåne.
Ja, fantastiska. Så var det med det. Hoppas ni får en riktigt härlig helg. Vi är tillbaka. Vi kommer skicka ut lite grejer även på fredag. Men vi är tillbaka på måndagens vecka. Och då har vi fullbokat i schemat. Det ska bli väldigt roligt. Kul att se er igen.
Detsamma.
Sköt om det.
Du är med.
Bra. Hej. Hej.
Hej.